بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Det här är den sjätte lektionen i förklaringen på Sahih al-Bukhari, kapitlet om fastan. Och vi har kommit fram till kapitel 39. Bab wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun. Kapitlet om Allah subhanahu wa ta'alas uttalande att för dem som klarar av att fasta så ska de betala soning. Och där så berättas det från Ibn Umar och Salama Ibn al-Aqwa att den här versen blev upphävd av versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Till slutet på versen. Och här så nämner de lärda att i början av islam så var fastan frivillig. Fastan var frivillig. När man skulle fasta i Ramadan så var det frivilligt. Och Sheikh bin Baz säger att fastan har genomgått tre faser. Tre stadier och faser. Lätt, svårt, lätt. Den första var lätt. Och det var att den som vill fasta Ramadan kunde fasta. Och den som inte ville fasta Ramadan skulle istället mata en fattig för varje dag. 30 dagar. Om du vill du kunde fasta. Om du vill du kunde mata en fattig person för varje dag. Frivilligt att fasta. Men Allah säger, även då så var fastan bättre. Wa antasumu khayrun lakum. Om ni bara visste att ni fastar är bättre. Sen, vad hände? Fastan blev svår. Sen blev fastan obligatorisk. Allah säger i versen här att den av er som ser nymånen av Ramadan ska fasta. Obligatoriskt att fasta. Kan man så måste man fasta. Men då nämnde vi i förra lektionen hur man fastade. De var tvungna att fasta till Maghrib. Och då fick de äta. När de hade bett Isha så fick de inte äta mer. Och om en person hade försovit sig, han sov Maghrib och vaknade Isha, han fick inte äta. Då skulle han fasta i 2 dagar. Förstår ni? Det här suhur att äta frukost, det fanns inte. Det var svårt för sahaba. Men sen, alhamdulillah, då kom den tredje fasen. Och då blev fastan lätt, som den är nu. Du fastar från Fajr till Maghrib. Så att det är det som det här kapitlet handlar om. Han nämner också här från Ibn Abi Layla att det berättades till honom från Muhammad sahaba radiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wasallam att i början så var Ramadan svårt för människorna. Så den som ville kunde då mata en fattig för varje dag och låta bli att fasta. Trots att han egentligen kunde fasta. Men sen så upphävdes den här versen då och det blev obligatoriskt att fasta. Ja. Men värt att nämna, den här versen, att man ska mata en fattig för varje dag, den är upphävd för de som kan fasta. Men den gäller fortfarande för de som inte kan fasta. Eller det är svårt för dem att fasta. Till exempel, mannen och kvinnan som är gammal och inte orkar fasta. De kan fasta men det är jättesvårt. De ska mata en fattig för varje dag. Samma sak gäller också kvinnan som är gravid eller ammar. Hon behöver inte heller fasta. Hon kanske kan fasta. Men hon och hennes barn, foster, kan ta skada. Då är det bättre att hon bryter fastan. Och hon matar istället en fattig för varje dag. Så versen gäller fortfarande för dem. Na. Nästa kapitel, kapitel 40. Bab meta yuqda qada'u ramadan. Kapitlet, när ska man ta igen dagar från ramadan? Ibland är det tillåtet att bryta fastan. Om man är sjuk, om man är resande och så vidare. Men då måste man ta igen de dagarna när man kommer hem eller man blir frisk. Så frågan är, när ska man ta igen de här dagarna? Måste man ta igen dem så fort Ramadan är slut, så fort man blir frisk eller så fort man kommer hem? Eller har man tid på sig fram till nästa Ramadan? Vad säger ni?
fort du blir frisk.
Så fort du blir frisk. Wajib att ta igen den. Bättre.
Bättre.
Nej, men vi pratar om vad som är wajib. Det som är obligatoriskt är att du tar igen dem innan kommande ramadan. Du har alltså 11 månader på dig att ta igen de här dagarna. Men som du sa, det är bättre att ta igen dem så snabbt som möjligt. Så att man inte har någon skuld på sig. Och vi ska nämna bevis på detta. Författaren nämner från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa, det är okej att ta igen de här dagarna utspritt. För Allah säger, fa'iddatum min ayyamin ukhra, att ta igen de här dagarna under andra dagar. Allah säger andra dagar. Allah säger inte, ni måste ta igen dem i följd. Till exempel, så att ni förstår, en kvinna fastade inte ramadan, kanske hon fastade inte 7 dagar till exempel. Hon hade sin period. Då blir hon skyldig att ta igen efter ramadan. Hon är skyldig 7 dagar. Måste hon ta igen 7 dagar på raken, eller kan hon ta igen en dag i månaden till exempel? Hon kan ta igen som hon vill. En dag i månaden och så vidare. 3 dagar en månad, 4 dagar en annan månad. Som hon vill. Taib. Och han nämner också här från Sa'id ibn al-Musayyib. Han sa gällande att fasta de 10 dagarna av Dhul-Hijja. Han sa, det är inte passande att man gör det tills man först har fastat i ramadan. Vad är det han vill säga här? En person som är skyldig dagar för ramadan ska inte fasta sunna. Han ska först ta igen obligatorisk fasta. Han ska först ta igen sin obligatoriska fasta. Och han nämner också från Ibrahim Nakhai, han sa om en person inte har fastat sina dagar han var skyldig fram till nästa ramadan, så ska han då ändå fasta dem efter den ramadan, och han behöver inte mata någon. Och han nämner från Abi Huraira mursalen, alltså det är inte autentiskt, och Ibn Abbas, att de sa att personen måste också mata. Men Allah har inte nämnt att man ska mata i Koranen, då han säger att man ska ta igen de här dagarna. Här kommer en annan fråga. En person bröt fastan i ramadan av en giltig anledning, var sjuk eller fastnade, och har 11 månader på sig att ta igen fastan. Men han är lat och tar inte igen fastan, och nästa ramadan kommer. Då måste han fasta. Men han är fortfarande skyldig dagar från förra ramadan. Så frågan är, vad ska han göra för något? Då säger vissa lärda, när den andra ramadan är slut tar han igen dagarna och det räcker. Andra lärda säger att nej, han måste ta igen dagarna och han måste också mata en fattig för varje dag. Och det som Imam al-Bukhari verkar luta åt är att han bara ska ta igen den här dagen. Han behöver inte mata någon fattig, för Allah har inte nämnt det. Och profeten al-Islam har inte nämnt det. Och grunden är att man inte behöver mata någon fattig. Och han nämner att de som säger det, det är inte ens autentiskt. Det är inte sahih. Så att vi håller oss till att man bara tar igen den här dagen. Men om en person vill vara på säkra sidan och också mata en fattig, så får han göra det. För att många av de lärda har sagt det. Men rent islamiskt, om han fastar sina dagar, så khalas. Han har betalat sin skuld. Han nämner här också hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa att jag hade dagar från ramadan och jag brukade bara ta igen dem i Sha'ban. Eller jag kunde inte ta igen dem tills månaden av Sha'ban kom. Och en av dem som berättar hadithen sa, för att hon var upptagen med att ta hand om profeten sallallahu alaihi wasallam. Här har vi beviset på att man inte måste ta igen dagarna direkt, utan man kan skjuta upp dem tills, yani, innan nästa ramadan. Sha'ban var ju förra månaden, islamiska månaden. Så Aisha brukade bryta fastan vissa dagar i ramadan och tog igen dem precis innan nästa ramadan. Och det är ett bevis på att man inte måste ta igen dem direkt. Men det är bättre att ta igen dem direkt om man inte har en ursäkt. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt att vi ska skynda oss till det goda. Fastabiqul khayrat wa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Vi ska skynda oss till Allahs förlåtelse och paradis. Och för det här fallet är nafas till mutanafisun. Man ska tävla i det goda. En muslim ska inte vara lat och sen, ja men jag har 11 månader på mig, utan så snabbt som möjligt. Då har du ingen skuld. Annars går man och tänker på det varje dag. När ska jag fasta? När ska jag fasta? När ska jag fasta? Så att, bättre att bli av med de här dagarna så snabbt som möjligt. Men är man upptagen, man har en ursäkt som Aisha hade, att hon jobbade och tog hand om profeten Muhammad a.s.w. Då är man ursäktad. Det är en annan sak. Man är ursäktad, då kan man ta igen dem senare. Ingen skada är skedd. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 41. Bab al-ha'id tatruk as-sawm was-salah. Kapitlet att kvinnan som har sin period lämnar fastan och bönen. Och där så berättar han från Abu Zinad, en stor lärd man från förr, som sa att sunnen, alltså religionens regelverk, är sant och kan kanske förstås på olika sätt. Och ibland så händer det att de går emot våran logik. Så, men muslimerna har ingen annan valmöjlighet än att följa och underkasta sig. Och exempel på detta är till exempel att kvinnan som har sin period tar igen fastedagarna men tar inte igen bönen. Ja. Här har vi också en annan bestämmelse. Och vi kan ta också hadith Aisha och sen så förklarar vi. Hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om kvinnan får sin period så ber hon inte och hon fastar inte, och det här är det som gör att hon har en brist i hennes religion. Ja. Så kvinnan som har sin period får inte fasta, och om hon fastar är fastan ogiltig. Hon ska inte fasta, utan hon tar igen den här fastan efter Ramadan, när hon då har blivit ren, så tar hon igen de dagarna som hon missade i Ramadan. Abu Zinad säger här en väldigt fin sak, och det är att sunna, det kan vara någonting från islam. Ibland så förstår vi oss inte på varför man ska göra den här saken. Vad är visheten bakom den? Till exempel här, i islam, om kvinnan har sin period, hon ska ta igen fastan, men hon ska inte ta igen bönen. Han säger, det här kan verka ologiskt. Bönen är viktigare än fastan. Varför ska hon ta igen fastan men inte bönen? Ja? Så att ibland händer det att vissa saker förstår vi oss inte på. Men Allah har sagt så, profeten har sagt så, då accepterar vi. Eller hur? Allting har en vishet. Men ibland så känner vi inte till visheten. Men vad gör vi då? Vi säger sami'na wa atana. Vi hör och vi lyder. Vi börjar inte ifrågasätta. Som vissa av dem säger, det här är ologiskt, jag ska inte acceptera, och så vidare. Men här säger Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala att även om vi inte förstår oss på visheten, så en visheten finns. Och visheten kommer fram om man verkligen begrundar och tänker efter. Som här till exempel. Varför ska kvinnan ta igen fastan men inte bönen? De lärde har sagt exempel på visheter är att bönen kommer 5 gånger om dagen. 5 gånger om dagen. Fastan kommer hur ofta? En gång om året. Ja, 30 dagar. Så att man missar fastan, då har man missat någonting som kommer sällan. Ja. Men bönen däremot, den är varje dag. Så att du behöver inte ta igen den. Och kvinnan missar kanske 5-6 dagar från Ramadan. Det är lätt att ta igen dem. På mer än 300 dagar. Till skillnad från bönen. Om hon har sin period i, låt oss säga 7-8 dagar. Det blir nästan 40 böner. Ska hon ta igen dem efter hon blir ren? Nu säger jag, ja, du blir ren. Du ska be 40 salat. Så, vem orkar? Eller hur? Det skulle bli jättejobbigt. Att be 40 stycken salat så som de ska vara. Så alhamdulillah, islam har underlättat på det här sättet. Det är också logiskt. Så bara man reflekterar så är det logiskt. Och han nämner också ulema en sak som Ali radiallahu anhu sa. Och det var att han sa att om religionen skulle vara baserad på logik, så skulle vi stryka översidan av strumpan när vi gör wudu, eller vi skulle stryka på undersidan av strumpan och inte översidan av strumpan Ni vet när man gör vadå. Så om man har satt på sig strumpor, när man är ren, så kan man istället stryka över fötterna istället för att tvätta dem. Men man stryker på översidan av foten och inte undersidan av foten. Då kanske en person säger, men det var då logiskt, vi ska stryka på undersidan. Det är den som blir smutsig, det är den man går på. Den vi ska stryka på. Det är logiskt. Men då säger Ali radiallahu anhu, religionen är inte baserad på logik. För folks logik är olika. Eller hur? Men även där finner vi att logiken säger att översidan är bättre av strumpan. Varför? För om du stryker på undersidan av strumpan, den blir fuktig och blöt. Och sen så går du på marken. Vad händer då med strumpan? Den blir helt äcklig, eller hur? Den samlar åt sig allt smuts. Så även där finner vi att logiken överensstämmer med islam. Så det sunda förnuftet går inte emot sharia. Men ibland så har folk ett sjukt förnuft. Och speciellt i den här tiden, de börjar ifrågasätta. Varför hijab? Och varför inte skaka hand? Och varför si? Och varför så? Men förstår man visheten bakom dessa bestämmelser, så alhamdulillah, accepterar man. Taib. Nästa kapitel, bab man mata wa alayhi siyam, wa alayhi sawm. Kapitlet, den som dör och är skyldig dagar från Ramadan. Och där berättas det från Al-Hassan att om en person då dör och 30 olika personer fastar för honom på en och samma dag, så är det okej. Innan vi går in på själva kapitlet så ska vi förklara här. Om man dör och man bröt vissa dagar i Ramadan, taib, man är skyldig vissa dagar på Ramadan, men man dog. Har man någon synd på sig? Nej, kunde man inte ta igen om man har ingen synd på sig. Men frågan är det då tillåtet för någon annan att fasta åt dig? Att betala din skuld? Och svaret som vi kommer att höra är ja. Det är tillåtet att fasta för en släkting eller nära vän som har dött. Det går. Och det är på villkor av att han inte kunde fasta. Eller han inte tar igen dagarna. Om han var en person som struntade i att fasta i Ramadan, alltså, låt han vara. Men om han var en person som till exempel inte då kunde ta igen de här dagarna, så får man fasta åt honom. Ja. Och författaren nämner några hadither i detta kapitel. Den första är hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som dör och är skyldig fasta, då kan hans wali fasta åt honom. Om en person dör och har dagar för Ramadan, så kan hans wali, yani hans nära släkting, fasta åt honom. Och han nämner också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa: ja Rasulullah, min mor dog och hon var skyldig dagar, yani hon var skyldig dagar, får jag fasta åt henne? Och då så sa profeten alaihi wasallam: ja, Allahs skuld är mer berättigad att man betalar. Och han nämner också liknande berättelser. En man sa: min syster dog, i en annan hadith. Och en annan gång så var en kvinna som sa att min mamma har dött. Och de fick alltså samma svar. Och en annan gång så var det en kvinna som sa: min mamma är skyldig dagar som hon hade svurit att fasta. Inte Ramadan. Hon hade svurit att fasta vissa dagar. Yani never. Och en annan kvinna sa att min mamma dog och hon var skyldig 15 dagar från Ramadan. Och alla samma svar: ja, du kan fasta åt din mamma. Ja, du kan fasta åt din släkting. Vare sig det är fasta från Ramadan eller fasta från nether, att man har avlagt en ed att man ska fasta, så kan då ens släkting eller nära vän ta igen de här dagarna åt en. Men då kommer vi till frågan. Om din släkting har dött, mamma, far, bror, och du är skyldig dagar för Ramadan, måste du fasta eller är det tillåtet att fasta? Måste man fasta eller är det tillåtet att fasta? Vad säger ni? Det är tillåtet. Det är det som Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah nämner här, är att det är tillåtet. Han säger: "Laysa ala sabil al-wujub." utan det är listihbab, det är alltså då rekommenderat. Ja, det är rekommenderat. Varför? För om vi säger att det är obligatoriskt, till exempel din mor dog och du säger jag ska inte fasta åt henne, då betyder det att du får synd för vad hon, för hennes gärning. Och i islam så finns det här inte, att man får synd för vad någon annan har gjort eller inte gjort. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزِرَ أُخْرَ, att ingen person ska bära någon annans börda. Förstår du? Så att rent logiskt, hon var skyldig dagen för ramadan, du säger jag orkar inte fasta. Det betyder att du får synd om det skulle vara obligatoriskt. Men det är inte obligatoriskt, utan det är tillåtet och rekommenderat att göra detta. Ja. Nästa kapitel, kapitel 43. Bab meta yahillu fitru sa'im. Kapitlet, när är det tillåtet att bryta sin fasta? När är det tillåtet att bryta sin fasta? Vi har talat om suhur, att äta frukost. Nu kommer författaren börja tala om det som kallas för el-iftar. Som nu är, mashallah, klockan 9:15 nästan. Mashallah, väldigt, väldigt sent. De längsta dagarna på hela året. Då gör vi iftar. Och somalierna säger afur, eller hur? Vad säger ni i Turkiet? Iftar, mashallah. Så, iftar. När ska man bryta fastan? När är bäst att bryta fastan? Och självklart så bryter man då fastan när solen har gått ner. Och han berättar här från Abu Sa'idin radiyallahu anhu att han sa, eller Abu Sa'id bröt sin fasta då solen, eller solplattan hade försvunnit. Och det här är definitionen av Maghrib. Den korrekta definitionen är när solplattan har försvunnit bakom horisonten. Om det här är horisonten, solplattan försvinner. Den har gått ner precis bakom kanten, då får du bryta fastan. Även om det är helt ljust. Någon kan få för sig att det är inte solnedgång. Vadå, det är helt ljust? Nu, till exempel ikväll. Kolla, 9:50, det kommer vara helt ljust ute. Som att det är asr. Efter en kvart är det också ljust. Då kan någon säga, men jag får inte bryta fastan. Jag måste vänta tills det blir mörkt. Nej, du ska bryta fastan när solen har gått ner. Även om det skulle vara ljust ute. Och det här är det som är sunna. Och han berättar där från Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, eller Asim ibn Umar ibn al-Khattab från hans far, yani det vill säga Umar ibn al-Khattab, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om kvällen kommer härifrån och idha aqbala al-layl min hahuna, och dagen försvinner härifrån och solen har gått ner, så har den som fastar brytit sin fasta. Yani det vill säga, om solen går ner så har den som fastat brytit sin fasta. Och han nämner också hadithen som vi tog upp i förra lektionen. Det var hadith Abdullah ibn Abi Awfa som sa att vi var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam under en resa och han fastade. Och när solen började gå ner så sa profeten alaihissalam till vissa av sahaba, ja fulan, ställ dig upp och blanda våran dryck. Och då så säger mannen, ja Rasulullah, ska vi inte vänta tills solen går ner, tills det blir mörkare? Och då så säger han igen, gå ner och blanda våran dryck. Och han säger igen, ja Rasulullah, ska vi inte vänta tills det blir mörkare? Och då säger han igen, blanda våran dryck. Och då så säger han, det är dag. Mannen till slut, han säger det idag. Inna alika nahara. Och då så säger han igen, blanda våran dryck. Så mannen gick ner och blandade drycken och profeten al-islam drack den här drycken. Och så sa han, om natten försvinner, dagen försvinner och kvällen kommer, så har den fastande brytit sin fasta. Ja. Så dessa två hadither bevisar att man ska bryta fastan när solen har gått ner. Även om det skulle vara ljust. För den här sahabin, för honom det såg ljust ut. Han tänkte, det är fortfarande inte kväll eller natt. Men solen hade gått ner och därför så sa profeten alaihi salam, fixa våran dryck så att vi kan bryta fastan. Mashallah. Fixa våran dryck så att vi kan bryta fastan. Och här lär vi oss en viktig sak. Och det är att det är inte bättre att vänta. Till exempel om Om vi bryter fastan ikväll 10 över 10. Det är inte bättre att bryta fastan 9:15. Och du vet att Maghrib är 10, 9:15. Då är det inte bättre att vänta 5 minuter. För att vara på säkra sidan. Nej. Utan du bryter fastan när du är säker på att solen har gått ner. Det här är det som är sunna. Ta en fråga. Som de lärare diskuterar här. Profeten alaihissalam, han säger här. Om dagen försvinner och natten kommer och solen har gått ner, så har den fastande brytit sin fasta. Betyder det att fastan automatiskt bryts när solen går ner? Det är det som egentligen sägs här i hadithen. Så har den fastande brytit sin fasta. Betyder det att när solen går ner så har fastan brytits? Eller betyder det att när solen går ner så är det tillåtet att bryta fastan? Vad säger ni?
Det är tillåtet.
När det är tillåtet att bryta fastan. Precis, det är det som är meningen med hadithen. För om vi skulle bryta fastan automatiskt med solnedgången, vad skulle då poängen vara med att skynda sig att bryta fastan? Om den redan är bryten automatiskt, eller hur? Så att det är det som menas med hadithen. Här finner vi också en annan lärdom från den här hadithen. Mannen som, han frågade profeten 3 eller 4 gånger. Ja Rasulullah, det är idag. Nu ska vi bryta fastan. Det här visar att en person som är lägre än någon i status kan gärna påminna och ifrågasätta den som är mer lärd. Om han har grund för det. Den här mannen är utan tvekan gärna lägre status än profeten Muhammad. Profeten Muhammad al-Islam är den bästa mannen. Hans status är den högsta. Men ändå han gärna har för sig att profeten sa som kanske har, det är inte Maghrib, att han har fel, att han vill påminna honom och rätta honom. Så att det visar också att det är tillåtet att om en sheikh, en alim skulle göra någonting som man uppfattar som fel, så får man påminna honom och tillrättavisa honom, men självklart med adab, med respekt på bästa sätt. Så jag ser, är det inte så här, och så vidare. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 44. Bab yuftiru bima tayassara alayhi bil ma'i wa ghayri. Kapitlet att det är tillåtet att bryta fastan med det som man har, det som är lätt att bryta fastan med, som vatten eller någonting annat. Och där nämner han exakt samma hadith som hadithen innan. Hadithen där profeten alaihissalam var på resande fot. Och han sa till mannen, förbered våran dryck. Och sen i alla fall, i slutet på hadithen, så gick han ner och drack den här drycken. Och det här är från Imam Bukharis fiqh. Att han skulle kunna bara nämna den här hadithen och sen gå vidare. Men han nämner kanske samma hadith nästan 5, 6, kanske 10 gånger i hela boken. På olika kapitel. För att hadithen bevisar flera saker. Och han vill lägga fram vad hadithen tyder på med hjälp av kapitlets namn. Här är en till lärdom från den här hadithen. Och det är att du får bryta fastan med vatten. Eller det som finns tillgängligt. Ja. Varför? För att någon kanske får för sig att nej, man måste bryta fastan med dadlar. Och det finns faktiskt en sån åsikt. Ibn Hazm är på åsikten att det är wajib att bryta fastan med dadlar. Det är, du får synd om du inte gör det. Och om du tar dadlar så måste du bryta med vatten. För att profeten Muhammad alaihissalam sa i en hadith som finns i al-Hakim att bryt fasta med dadlar har ni inte med vatten. Men det här är en rekommendation och inte någonting obligatoriskt. Men Ibn Hazm är väldigt att man ska följa bevisen bokstavligt. Han säger det är wajib att bryta fasta med dadlar. Men alhamdulillah, nej. Här bevisar Imam Bukhari att det är tillåtet att bryta fastan med någonting annat. Vad var det profeten alaihissalam bröt fastan med här? Dryck, sawiq, en slags vatten blandat med någonting så att det blir en dryck liksom. Och vissa väl man nämner att som idag folk bryter fasta med olika former av safter och drycker och liknande saker. Det är tillåtet. För att profeten alaihissalam här bröt fastan med den här drycken. Så ingen ska komma och säga att det är wajib att bryta fastan med dadlar. Det är bättre. Det är en rekommendation. Har du dadlar så ska du bryta fastan med rotab. De här lite omogna dadlarna. Har du inte dem, bryt fastan med vanliga dadlar. Har du inte dem, bryt fastan med vatten. Eller någonting annat. Och i slutändan, om du har dadlar, du får bryta fastan med någonting annat också. Du kan käka sambosa eller vad du vill. Men det bästa är att man äter dadlar. Att man följer sunna. Och det finns också nytta, eller man nämner att det här med suttman i dadlarna, ger ni förbereder magen på maten som ska komma. Så att man inte bara börjar direkt vräka i sig mat när man bryter fastan. Hadithen bevisar också en annan sak som Sheikh Uthaymeen säger, och det är att det är tillåtet att fasta när man är på resande fot. Det var en fråga vi diskuterade förra veckan. Och också där säger Ibn Hazm att nej, det är inte tillåtet att fasta när man reser. Och reser du så bryts fastan automatiskt. Och den åsikten är också fel. Och här har vi motbeviset att profeten Al-Sahem fastade under sin resa. Ja. Och Sheikh Uthaymeen säger att det är bättre att fasta när man är resande. Än så länge det inte är svårt. Och vi nämnde hans argument i förra lektionen. Nästa kapitel, kapitlet att påskynda brytandet av fastan. Ta'jil al-iftar. Och han nämner här hadith Sahel ibn Sa'd att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yazalu nasu bi khair ma ajjalu al-fitr." Folk kommer att vara på gott så länge de påskyndar att bryta sin fasta. Och han nämner också hadithen vi nämnde tidigare om när profeten var på resande fot och han sa till mannen: "Så fort solen gick ner, han sa, förbered våran dryck." Yani bryta fastan snabbt. Och det här är också någonting som är sunna. Att då bryta fastan så snabbt som möjligt. Och här säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att min umma, eller folk, och i en annan hadith, min umma kommer att vara på gott så länge de påskyndar att bryta fastan. Och i vissa hadither, så länge de inte väntar tills stjärnorna kommer på himlen med att bryta fastan. Så det är sunna att bryta fastan så fort Maghrib har gått in. Och det är tillåtet att vänta. Men det är bättre att bryta fastan så snabbt som möjligt. Och om man tror att det är bättre att vänta, då är det en bidda. Då är det en innovation. Det är en innovation om man tror att det är bättre att vänta. Men det är tillåtet. Varför? För som kommer nämna senare i boken, det finns den fasta som kallas för el-wisal. Och det är någonting, en fasta som profeten tillät, alayhi salam, och det är att man fortsätter att fasta fram till fajr. Precis innan fajr så äter man både iftar och suhur. Men ja, det är tillåtet, men inte någonting som är speciellt rekommenderat. Så att det bevisar att det är tillåtet att skjuta upp brytandet av fastan. Men generellt så är det då sunna att bryta fastan så fort som möjligt. Och att muslimerna är på gott så länge de bryter fastan snabbt. Och den här hadithen bevisar en annan viktig sak. Det finns vissa ahlul bid'a, till exempel shia, de bryter fastan när stjärnorna kommer på himlen. De gör det. De bryter fastan när det är isha typ. Förstår ni? Så att här säger profeten indirekt att de är inte på gott. Att de är på ont. För han säger att folk kommer vara på gott så länge de påskyndar att bryta fastan. Det vill säga, de som inte gör det, de är inte på gott. Så här har vi en direkt tillbakavisning på Shia att de är på fel väg. De är ute och cyklar. Okay. Nästa kapitel. Bab idha aftara fi ramadan thumma tala'at ash-shams. Om man bryter fastan i ramadan och sen så visar det sig att solen fortfarande är uppe. Och han nämnde där hadith Asma bint Abi Bakr. Hon sa: "Vi bröt fastan på profetens tid tillsammans med honom på en molnig dag. Och sen så visade sig solen." Man frågade sen en man som berättar hadithen: "Skulle de ta igen den här dagen?" Han sa: "Ja, de var tvungna, eller man måste ta igen dagen." Och en annan man som heter Ma'mar, han sa, eller berättar också från Hisham, där han då säger att: "Jag vet inte om de tog igen dagen eller inte." Alltså samma man. Han sa: "Jag vet inte om de tog igen dagen eller inte." Här en annan fråga som kan hända rent hypotetiskt. Idag, alhamdulillah, mashallah, vi har klockor. Vi vet Maghrib är 10 över 10. Vi har en app till och med som bara direkt Maghrib har kommit in. Eller hur? Men vad händer om du är ute på ödemarken? Du har inga elektriska hjälpmedel. Och du ska bryta fastan genom att kolla på solen. Det kan hända. Och så har det varit i alla tider nästan. Innan folk hade dessa mobiler. Så du är där ute någonstans och du ska bryta fastan. Och det är helt molnigt. Du ser inte ens solen. Och ni vet, det är molnigt, det blir mörkt. Eller hur? Jättemörkt. Så de bryter fastan. Sahaba tillsammans med profeten Al-Islam bryter fastan. Och sen försvinner molnen och solen är där. Vad händer då då? Då ska du sluta äta om du äter och du ska fortsätta fasta. Självklart. Tills Maghrib går in på riktigt. Men den frågan som här tas upp är: måste man ta igen den här dagen eller inte? Måste man ta igen den här dagen eller inte? Och där Imam Bukhari indikerar inte ens på någon åsikt. Och de lärde sig varför för ikhtilaf den här frågan är så stark. Det finns väldigt stark olika åsikter i den här frågan. Och när jag läste igenom hemma de olika åsikterna och så vidare. Så Allah alam, den åsikten som jag i alla fall lutar åt som verkar starkast. Är åsikten som hålls av Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Sheikh Ibn Uthaymin i den här tiden också. Det är att man inte behöver ta igen den här dagen. Och åsikten nämns också från vissa av Salaf. Man behöver inte ta igen den här dagen. På villkor av att man verkligen gjorde ijtihad. Man verkligen försökte veta när Maghrib gick in. Varför behöver man inte ta igen dagen? Jo, för att du har gjort det du är skyldig att göra. Du är skyldig att försöka veta när Maghrib går in. Och du kan inte när det är molnigt. Och Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Du har gjort ditt. Så att du sen ska skuldbeläggas blir för mycket. Också Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Herre, håll oss inte till svars om vi glömmer eller gör någonting av misstag. Och Allah säger sen: qad fa'alt. Alltså jag kommer inte hålla er till svars. Så här var det av misstag. Och man straffas inte för det man gör av misstag. Och han nämner också från Umar radiyallahu anhu att det här skedde till honom. Att han bröt fastan av misstag. Och sen så sa han: man behöver inte ta igen. Så att det är en ganska lång forskning i den här frågan. Men det som verkar mest korrekt är att man inte behöver ta igen. Men vill man ta igen och vara på säkra sidan så får man självklart göra det. För det är också en åsikt som finns hos jättemånga av de lärda. Vi tar en till hadith. Sen kan vi ta lite frågor. Bab Som Sibyan. Kapitlet att barnen fastar. Är det tillåtet för barn att fasta? Är det?
Ja.
Det är tillåtet. Är det wajib? Nej. Nej, de måste inte fasta. Och Imam Bukhari började detta kapitel med en athar från Umar radiyallahu anhu. Där Umar sa till en man som var alkoholpåverkad i Ramadan. Taib. Linishwan. Han sa: Wailak. Typ straff till dig. Våra barn fastar och du fastar inte. Och sen slog han honom. Så yani, vad han vill bevisa att barnen fastade på sahabas tid. Och han klandrar den här mannen som subhanallah dricker alkohol i Ramadan. Bryter sin fasta. Han säger: vad gör du? Du är en vuxen man. Du fastar inte men barnen fastar. Och du fastar inte och dricker alkohol medan barnen fastar. Ja, ni skäms du inte. Så slog han honom. Mashallah. Så det här bevisar att barnen brukade fasta på sahabas tid radiyallahu anhu. Ja. Och det här är också, jag tänkte på det här idag. Det är också något man kan se. Ibland du träffar muslimer som är fullt friska. Ung, 30-40 år, frisk. Man säger: hur går Ramadan? Jag fastar inte. Varför? Han säger: ja, jag pallar inte. Jag jobbar. Va? Subhanallah, du fastar inte i Ramadan? Ajib. Och det finns barn, även idag i Sverige, 15-åriga, 14-åriga barn som fastar. Mashallah, 20 timmar. Och de lever. De tar inte skada. Och du är vuxen och frisk. Du fastar inte. Allah musta. Ajib, eller hur? Subhanallah. Det är sorgligt. Och han nämner också sen en hadith från Rabia bint Muawwid, där hon sa att profeten a.s. gick ut, han skickade ut ansar till byarna Yom Ashura, och han sa att den av er som har brytit fastan ska hålla tillbaka och fasta resten av dagen, och den av er som har börjat dagen med fasta ska fasta. Så hon sa, vi brukade fasta den dagen efter detta. Och vi brukade också få våra barn att fasta. Och vi gav dem leksaker av bomull. Och om de började gråta, så för att de var hungriga, så gav vi dem dessa leksaker tills att de kunde leka tills det att solen gick ner. Och det var iftar och de fick mat. Nej. Så här lär vi oss då att sahaba brukade låta sina barn fasta. Och Sheikh Uthaymin säger att det är för att de ska vänja sig och lära sig. Precis som med bönen. Profeten al-Islam har lärt oss att vi ska lära våra barn att be när de är 7. Och det ska vara mer allvarligt när de är 10. Så att de har det som vana. Inte att ah, nu är du 15, nu, han har inte bett en salah och nu ska han börja be. Utan han börjar be redan 7 års ålder, 10 års ålder. Och sen när han är 15, det är naturligt för honom att be. Och här samma sak med fastan. Att man övar barnen på att fasta. Och ja, just de här åren kanske det är för mycket för barnen att fasta i Sverige. Att 20 timmar kan 7-8-åriga barn inte fasta. Det vet vi alla. Men yani, när dagarna blir mer normala. Som till exempel de är i Medina. Den dagen är alltid 12, 13, 14 timmar max kanske. Om den ens är så lång. Yani, de är nära ekvatorn. Dagarna är lagom långa. Då är det bra att man lär barnen att fasta. De kan öva vissa dagar. Ja. Han säger också Sheikh Uthaymin att hadithen bevisar att det är rekommenderat att få tyst på barnen som skriker. För här barnen skrek, de var hungriga. Yani man tystar dem och tröstar dem på något sätt. Och att det också är tillåtet att ha leksaker av bomull och liknande leksaker som barnen kan leka med. Ja. Tayyib. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.